Podplay.
Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra. På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där, och det är helt gratis.
Ibland var ju barnen hemma och då tog hon in mig i sovrummet. Hon skulle liksom läxa upp mig med ord först, och ibland blev det fysiskt, ibland inte. Och då kunde hon ta tag runt min hals och strypa mig liksom.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emelie Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Marcus, välkommen hit.
Tack så mycket.
Kan du börja med att bara presentera dig lite kort?
Jag heter Marcus, som sagt. Jag har lyssnat en hel del på olika avsnitt och sådär. Och jag känner mig ganska träffad på olika punkter och sådär. Och kände att jag vill väl få min röst hörd och hjälpa andra människor med det man kan.
Vad är det din historia kommer handla om?
Ett destruktivt förhållande. Och ja, där ingick en del psykisk och fysisk misshandel. Vi träffades av ett Tinder. Det var liksom ganska bra ändå, skulle jag säga. Alltså, jag gav inte så mycket av mig själv från första början. För att jag alltid varit ganska försiktig med vem jag träffar seriöst liksom. Jag hade varit singel i några år och jag kände mig ganska liksom stabil sådär. Och, men det är klart att man vill träffa någon, så jag gav den chans liksom, för hon var ganska på mig. Och till slut så, för vi kunde boka möten och sådär, och jag liksom ghostade ibland. Eller ställde in och sådär. Men till slut gav vi den chans och då började vi träffas och så. Sen var det ju ändå bra, samtidigt som jag hade en osäkerhet redan från början. För att det var som att hon var väldigt på mig för att jag var svår från början. Och sen när jag gav det en chans, då blev det lite som att hon inte visste vad hon ville. Det var väldigt fram och tillbaka, och det satt en otrygghet i mig. Vecka efter vecka, månad efter månad. Man kanske hade det trevligt och bra några veckor. Och sen så visste hon inte vad hon ville. Då blev det nästan så här, men du känns mer som en kompis. Jag vet inte om jag vill ha ett seriöst förhållande, fast hon hade sagt att hon ville ha det från början. Så det var väldigt så här, mycket fram och tillbaka. Och det tog ganska mycket på mig redan från början liksom. Men då hade jag redan liksom investerat mycket tid och gett en chans och lärt känna barnen också och sådär. Så jag försökte väl. Men sen så var det som att vi hade det bra om hon mådde bra. Så ja, vi kunde liksom umgås någon vecka. Sen var jag hos mig en vecka. Jag var liksom där då och då. För vi bodde ju inte, vi flyttade inte ihop från början såklart. Och då kanske vi hade det bra en vecka. Och sådär, och det kändes bra. För jag kände mig trygg i relationen. Och sen rätt vad det var så bara, nej men jag vill inte åka hem nu. Det känns inte bra det här, typ så här. Ja, okej, då åkte jag hem. Och då blev man lite så här. Liksom, det kändes inte bra, det kändes inget kul liksom. Man undrar vad händer, vad är det här? Och sen kunde hon höra av sig som att ingenting hade hänt några dagar efter liksom. Och kanske skickade någonting. Ja, men det här kan vi hitta på. Något förslag på en aktivitet tillsammans med henne och barnen. Och då blev det så här, men okej. Okay. Och jag är alltid snäll och trevlig liksom. Så jag svarade bara, aha, jo, ja, vad roligt. Och så var hon så här superpositiv i text liksom. Och ja, och så där var det liksom ganska mycket i början. Det kan ju vara så att, ja, men att man jagar lite det man inte kan få. Fast jag vet inte.
Men var hon lite svår, tycker du?
Ja, men så inte från början. Det var ju det. När jag liksom valde att ge mig själv. Okej, men okej, vi kör liksom. Jag väljer att lära känna dina barn. Då blev det liksom som att okej, hon hade mig, visste hon. Och då började hon liksom med de här osäkerheterna och sådär.
Kan du berätta lite mer om hur den här relationen utvecklades vidare och även de värsta minnena du har?
Ja, men jag skulle säga det fysiska, det är en grej liksom. Men för mig, jag tycker nästan att det värsta är liksom det psykiska. Så härskartekniker till exempel. Det var väldigt mycket om just sex liksom. Jag menar, om man bor ihop och barn finns med i bilden, det är klart att man inte har lika mycket egen tid. Ja, men jag kunde ju säga någon gång så här, ja, men kan vi inte ha en helg för oss själva kanske och skaffa barnvakt eller någon gång liksom. Eller att ikväll kan vi inte liksom, kan vi inte försöka lägga barnen lite tidigare, så kan vi liksom umgås och bara liksom ha lite egen tid ihop. Då kunde hon säga liksom, ja, men jo, men vi kan göra det i helgen eller så här, ikväll eller. Och sen så kunde jag under dagen eller under veckans gång, kunde jag liksom enligt henne då göra bort mig genom att säga någonting eller diskutera någonting. Då kunde hon liksom säga, nej, du, och det där om egen tid ikväll, det kan du glömma, kunde hon säga. Och det blev som ett nederlag för mig varje gång såklart. Och det var, vi sov inte ihop så ofta heller. Skulle sova själv. Det var mycket sånt liksom som tärde på en liksom. Vad är det för fel på mig liksom? Så det var mycket så, vi sov i olika rum. Och så blev det aldrig den här egen tiden som hon lovade. Liksom hon tog tillbaka det för att jag hade gjort bort mig. Ibland gick det så långt att liksom, vi rörde inte varandra på flera veckor. Och jag blev helt tokig. Och inte få röra den man är tillsammans med. Jag har aldrig varit med om det tidigare. Där jag liksom inte ens får krama eller pussa min partner utan att bara hon ryggar tillbaka. Och det, ibland hon kunde vara så arg på mig över att jag tog upp någonting jag ville prata om. Eller sa någonting som var opassande. Då kunde hon straffa mig veckor. Ja, och mycket så här, ja, men jag är ingen riktig man. Alla män kan göra det här, men inte du. Du är en pojke, du är ingen man. Du är inte lika välutbildad som jag. Du har ingen rätt att säga eller tycka någonting om mina barn. För du har inga barn själv. Du har ingen erfarenhet, du vet ingenting. Ja, jag hade inte klarat av att plugga eller ha det jobbet hon har. Såna grejer. Också så här, jag skulle liksom utrymma lägenheten när vi bodde ihop. Om hon skulle ha vänner på besök ibland, då skulle jag dra. Det är så här, okej, man kan ju förstå att man har tjejmiddagar ibland. Alltså absolut, varför skulle jag sitta där liksom en varje gång? Det är så här, men okej, vadå? Kan jag inte ens få hälsa på dina vänner? Liksom, sen kan jag dra och träna eller göra något annat. Liksom. Det var väldigt så där, men du kan väl, liksom, då hade jag hyrt ut min lägenhet också. Så det var också så här konstigt. Jag menar, det var ju mitt hem också. Men då kunde hon säga, men du kan väl åka till en kompis så länge. Sen kan du komma tillbaka sen när de har dragit. Hon blir lätt triggad av saker. Av allt möjligt egentligen. Om vi diskuterade när barnen var hemma. Eller skulle hon smsa istället. Så när vi är hemma, då kan inte vi kommunicera. Då kommunicerar hon med mig genom sms. Och jag svarar aldrig på sms för jag tycker det är helt, jag tycker inte att man kommunicerar så som två vuxna bara för att barnen är hemma. Jag menar, man kunde ha gått ut, tagit en promenad, pratat om det. Det ville hon ju aldrig. Så att, men det var det som triggade henne mest. Även fast hon kanske ibland också startade någonting. Hon frågade mig och så svarade jag. Nej, då blev det mitt fel. Nej, vad har jag sagt om att tjafsa framför barn? Jag bara, men vadå? Du började ju. Jag måste ju svara dig. Hur kan det bli mitt fel nu? Jag menar, höra liksom sådana här nedtryck kränkande meningar eller uttryck, om man säger, mot mig riktat som hennes partner och man, liksom. Får höra liksom att jag har lägre IQ än andra, att jag inte klarar av, det skulle kunna vara vad som helst i hemmet eller så. Eller byta däck på bilen, säger vi. Då kunde alla andra män klara av det, men inte jag. För att det tog lång tid, eller... Ja, men det kunde vara att jag kanske ville diskutera någonting. Prata om någonting som jag kände att jag behövde få ur mig. Som jag inte mådde bra av, liksom. Och då... Så liksom hon blir väldigt triggad. Hon kan inte prata om känslor. Hon är jättesvårt för det. Men jag har inte svårt för det. Och jag tycker att en bra relation ska bygga på kommunikation. Så då var det då någon gång som hon liksom, hon blev superirriterad. Så i och med att barnen var hemma, ja, då kunde hon ju inte visa det på ett sätt. Så då greppade hon en kökskniv och så stirrade hon mig in i ögonen. Och så höll upp den mot mig. Som att så här, markera att jag ska vara tyst. Typ. Att jag ska inte försöka prata med henne. Sen hängde hon tillbaka den. Alltså det obehagligaste för mig är väl liksom att vi kunde ha en trevlig stund och sen skulle hon markera, okej, men det här som du tänkte prata om eller du håller på att berätta om eller någonting som hon i hennes huvud tyckte var opassande framför barnen. Då kunde hon liksom markera, om vi satt på en restaurang, då kunde hon sparka till mig under bordet. Bara för att markera att jag ska, okej, det här ska jag inte prata om. Och då blev det ju såklart genast en dålig stämning på restaurangen, för att liksom, vem gör så? Eller typ, ja, trampa mig på tårna hemma, nu ska du vara tyst, okej. Eller naglarna i händerna liksom. Hon greppade hårt så att jag fick, ibland började jag blöda liksom. Sen har det varit mycket, alltså liksom det värsta är väl att hon har slagit liksom med stängda händer liksom. På min överkropp, armar, ansikte, huvud. Det är liksom svårt för mig, för att jag vill inte skada den jag älskar. Så det är klart att man ibland blir arg också, samtidigt som man blir mest ledsen liksom. Så oftast liksom, okej, jag stod i vägen, sa hon. Ja, men du kan inte stå i vägen, då måste jag slå dig. Eller hon kunde använda sig av sin barndom som en ursäkt, eller barnen som en ursäkt till att vara fysisk mot mig. Så, ja, men du har ju lovat mig att du inte ska göra så här och så här när barnen är hemma. Och då menar hon kommunicera. Vilket vi hade en delad åsikt om. För jag kan tycka att så länge man inte slåss, skriker eller beter sig som ett svin, så kan man prata om viktiga frågor. Och lära barn att vuxna pratar om viktiga frågor. Men det var så känsligt för henne det där. Så då använde hon det som en ursäkt till att slå till mig. Eller att jag stod i vägen. Ibland var ju barnen hemma och då tog hon in mig i sovrummet. Och skulle liksom läxa upp mig med ord först. Och ibland blev det fysiskt, ibland inte. Och då kunde hon ta tag runt min hals och strypa mig liksom. Och jag menar, ibland tog jag tag i henne i händerna, armarna. Kastade ner henne i sängen. Och bara, håller du på med liksom? Varför du är kvinna tror du inte att du kan ge dig på mig? Hon kunde säga, men du är också fysisk mot mig. Vad pratar du om? Ja, men kolla här. Så kunde hon säga, så kunde hon visa något blåmärke hon hade på typ. Och då sa hon, men det fick du ju för att du slog på mig. Du träffade ett ben på min kropp och fick ett blåmärke. Så hon liksom hela tiden på något sätt, jag vet inte, fick mig att liksom tvivla på hela grejen. Jag kände mig väldigt skyldig liksom. Och sa, okej, men ja, men det är ju mitt fel att hon blir så här, gör så här. Kanske inte borde prata om vissa saker och så.
Men hade ni en bra relation ibland? Alltså jag tänker också varför man stannar. Vad tror du är anledningen att man på något sätt ändå tolererar det?
Det är en bra fråga och det är något som jag har tänkt på. Men så jag tror att det grundar sig mycket i sin egna uppväxt. Sen som en annan fråga jag såg där som du mejlade mig om. Tror du att vem som helst kan bli drabbad av det här? Det tror jag. Men jag tror inte att de flesta hade stannat. De flesta hade gått redan vid första slaget eller hotet eller nedtrycket liksom, och reagerat direkt och bara, nej, vad fan är det här? Nu drar jag liksom. Så att, nej, men jag tror att det grundar sig i min uppväxt. I och med att jag växte upp med liksom våld i hemmet. Jag tänker tillbaka, jag var ju liksom den här lilla pojken som sökte trygghet och kärlek från en förälder som aldrig gav det. Så jag tror att det grundar sig mycket i det. Faktiskt att man försöker och minsta lilla blir en belöning. Om man får någonting tillbaka, då blir det gör ens hela dagen, ens hela helgen. När det egentligen är normalt, när det är någonting som man bör få hela tiden av en partner. Liksom. Om man söker det liksom.
Har du några fler exempel på hur hon liksom växlade mellan värme och kyla? Men också så här, hur var hon bland andra människor? Hade hon vänner? Vad hade hon för relation till sin familj och så?
Hon har vänner som hon har känt större delen av livet liksom. Och familjen, ja, hon har bra kontakt med dem också. Hon är väldigt duktig och flitig och driven och sådär. Väldigt duktig på sitt jobb. Ja. Missköter aldrig och sådär. Liksom, aldrig sjuk, aldrig liksom. Väldigt ambitiös. Men det är ju ingen i hennes omgivning som känner till det här, förutom jag.
Har du berättat för någon om det här? Det som du berättar nu, alltså det här hon har utsatt dig för?
Bara en vän. Ja, hos en psykolog kanske. Det var ju ganska mycket hot om att hon skulle göra slut med mig. Under hela relationen har det varit så. Ja, men som en slags härskarteknik ska jag säga. Liksom, få mig att bli lite, gå tillbaka till i ledet. Liksom. Så att jag ska sluta ta upp vissa saker som jag är obekväm med. Så att jag liksom ska vara tyst och vara så som hon ville att jag skulle vara. Så det var mycket fram och tillbaka så där, med att göra slut. Och, men sen så var det väl att det lades ju på mig liksom. Egentligen när det egentligen jag som borde ha lämnat så var jag ändå alltid där. Men hon fick ju nog av mig enligt henne för att jag inte kunde släppa vissa saker som jag ville. Alltså jag ville prata om mina känslor och lösa vissa saker som var problematisk i relationen. Liksom. Och då var det droppen för henne. Vi hade en diskussion på morgonen. Och så ledde det ena till den andra. Och jag blev irriterad och sa någonting som inte hon tyckte om. Och det hade om hennes svek gentemot mig att göra. Som vi aldrig hade rätt ut. Och det var ju ganska grova grejer som hon hade ljugit om för mig. Som jag hade mått dåligt av väldigt länge. Ja, jag sa någonting när jag var irriterad liksom, i den här diskussionen. Liksom. Och då sa hon bara, nej, det här var droppen. När jag kommer hem så ska du vara, ja, då ska inte du vara kvar här med dina grejer. För då bodde vi ihop och jag hyrde ut min lägenhet. Och då sa hon, är du här när jag kommer hem, då ringer polisen. Och så hon använde sig mycket av att hota mig med polisen i många fall. Men jag tycker det är helt absurt för att jag är ingen farlig person. Jag har aldrig gjort henne någonting. Och det var helt absurt för mig att höra det. Liksom, så hota mig med polis. Varför det? Liksom, jag är själv med dina barn. Jag kan sova med dina barn. Det säger man ju inte till sin partner. Liksom, eller, även om man gör slut säger man inte så. Så att jag stack därifrån med mina grejer. tog tillbaka min lägenhet. Sen hade vi kontakten då. Men det var ju bara liksom skit på meddelanden mot mig då liksom. Samtidigt som jag var ändå snäll och schysst över meddelandena liksom. För jag kände mycket för henne. Ja, jag hade försökt att få gemensamt barn länge och sådär. Och jag var så fast i det liksom. För jag ville så gärna bli pappa på något sätt. Så jag liksom kunde aldrig vara oschysst mot henne. Jag kunde liksom inte, jag vet inte, jag såg henne som mor till mitt barn liksom. Jag hade kontinuerlig kontakt ändå, till och från. Det var mest negativt från hennes håll och positivt från mitt håll. Det var mycket att jag skulle bättra mig. Så här. Jag skulle liksom förstå och sluta prata och diskutera om saker och ting. Väldigt lite från hennes håll att hon skulle bättra sig. Och liksom, det var alltid en ursäkt till hennes det här fysiska och psykiska. Liksom. Det fanns alltid en anledning. Och hon minimerade det liksom på något sätt. Och sen så var det så att jag fick nog en dag efter allt fram och tillbaka. För hon höll ändå kvar mig. Och så kunde hon stundvis vara trevlig och gullig från ingenstans. Skicka bilder på sig själv och barnen. Och vara positiv och prata om vad de har gjort. Och liksom fick mig att ge lite hopp. För hon visste att jag var svag för att jag hade mycket känslor fortfarande och sådär. Och sen kunde hon ta bort det genom att någon annan dag bara, nej men, skriva negativa saker till mig. Så till slut fick jag bara nog och så åkte jag dit och skulle hämta mina sista grejer som hade kvar. Hon märkte ju att jag var liksom väldigt bestämd liksom. Om jag skulle ta ut allting och fylla bilen med mina sista grejer liksom, så blev hon kärleksfull mot mig. Hon började liksom krama om mig och liksom sa att det är inte så här jag ville att det skulle bli och. Hon vet ju att jag är ju svag för henne. Så det var liksom svårt för mig att liksom bara knuffa, alltså bara ta bort henne. Eller liksom, utan ja, men jag kramade henne tillbaka och så slutade med att vi pratade en stund. Och ja, kort därefter började vi träffas då. Vilket vi gör idag då.
Är det någonting som upplever du henne annorlunda nu än när ni levde ihop, alltså bodde tillsammans?
Ja, det har inte varit någon liksom, det har inte varit något fysiskt så som det brukade vara under en period då. Det har varit mycket bättre. Men som sagt, visst, vi är inte med varandra hela tiden, vi bor inte ihop. Så att det är svårt att säga, men vi har ändå haft det ändå ganska trevligt. Jag hittar på en del saker ihop och sådär och umgåtts och vi har faktiskt pratat ut om en hel del. Där hon faktiskt också har erkänt sina egna fel, vilket hon inte har gjort förut. Sen vet man inte om det är äkta eller inte.
Men ser du någon ska man säga, ser du något riskabelt med att vara tillbaka med henne igen? Alltså känner du det inte så här? Ja, men det är henne jag ändå vill leva med.
Jag tänker inte så mycket på det just nu så. Utan jag tar det som det kommer. Och ja, men jag tänker att ja, men kanske kan ge en chans bara att se. Om jag gör allt det som hon störde sig på hos mig. Om jag inte gör det som hon störde sig på hos mig. Så jag vet, vi kanske kan ha det bra då. Någonstans tänker jag så.
Men du känner inte att du liksom anpassar dig väldigt mycket efter hennes krav?
Jo, det gör jag ju. Det har ju alltid varit på hennes villkor. Allting. Jag tror det kanske har också med att den här kvinnan har barn. Att det gjorde liksom att jag... jag vet inte, jag är väldigt så här... Liksom jag vill inte, jag vet själv hur det är att vara barn och vara med om skit liksom, så var det väldigt viktigt för mig att okej, men ska jag gå in i det här seriöst, då måste jag göra det till 200% liksom, för att jag vill inte skada de här barnen, jag vill liksom jag vill att man ska få en bra bild av mig. Liksom. Inte att ja, men, det kan påverka barn mycket.
Du nämnde också att du går att du tog hjälp eller kanske till och med tar hjälp av en psykolog eller terapi. Stämmer det?
Ja, jag har gjort det till och från.
Vad tycker du är det mest värdefulla och bra verktyg? Alltså, vad säger de? Vad har du med dig därifrån?
Det är väl mycket motfrågor de kan ställa som får en att tänka till. Till exempel, ja, men om jag får barn en dag, hur skulle du vilja att din dotter eller sons partner skulle vara som person? Liksom, vilka egenskaper värdesätter du hos en person?
Finns de hos henne, tycker du?
Nej, egentligen inte. Nej, egentligen inte. De finns stundvis. Men sen så blir det svart liksom. En jättebra psykolog som jag fick ett jättebra intryck av. Han träffade honom några få gånger bara. Men jag tyckte han var väldigt bra. Och han sa att det inte är konstigt att man kan dras till sådana här typer av människor. Liksom. I och med att man har växt upp och liksom levt med en sån förälder. Alltså att det är så vi människor fungerar. Vi dras till sånt som vi är vana vid. Det är svårt att beskriva varför, men det blir så.
Jag tänker också så här, är det någonting du skulle vilja säga till dem som lyssnar? Alltså någonting viktigt, något budskap? Alltså, det kanske är någon som känner igen sig i din historia. Som kanske faktiskt har haft någon liknande relation, brutit, men också faktiskt är tillbaka i det.
Jag skulle vilja säga att det mest hälsosamma i att bryta, blockera personen överallt och bara liksom radera personen ur ditt liv. Liksom. Jag har inte lyckats göra det. Jag försökte, men det gick inte så bra. Men man vet ju vad som är rätt och fel. Jag vet vad som är rätt. Ändå gör jag motsatta. Liksom. Så att, men om man är tillräckligt stark så är det rätta att bara blockera. Radera personer ur livet liksom. Och ta hand om sig själv och ja, bygga liksom. Jag tror att det har mycket med självkänsla att göra.
Hur känner du dig idag? Känner du dig glad, hoppfull? Det är såklart tungt att sitta och prata om det här.
Jo, så är det ju. Det är väl liksom bland, jag vet inte, mitt emellan. Jag tar det som det kommer och tänker och hoppas att vi kan fortsätta ha det så här bra som vi ändå haft det nu igen. Jag tänker tillbaka på, ja men du vet, man tänker, det är lätt att tänka på alla de här fina stunderna. Och det här önskan om barn och sådär som jag har liksom.
Också när man vänjer sig vid någon och har ändå byggt upp någonting. Mm. För det är också såklart, alltså jag kan verkligen förstå det, för att det är någonting annat än att börja om en helt ny människa.
Ja, precis. Det är väl det också jag känner så. Och sen också så betyder hennes barn väldigt mycket för mig. Jag har byggt en fin relation med dem. Och det är också därför jag har liksom inte bara kunnat strunta i allting på något sätt.
Finns det något annat råd eller liksom någonting som du hoppas kunna hjälpa andra med i och med din historia?
Bara nå ut till folk som mår dåligt. För jag har mått väldigt dåligt i olika perioder liksom. Folk ska veta att de inte är ensamma i sin destruktiva relation.
Nu har vi lyssnat på Markus berättelse. Vad har du att säga om den?
Att det är en man som hoppas och hoppas och hoppas och kämpar och försöker vara till lags. Och jag tror, det här är min högst personliga åsikt, att ju mer han försöker, ju mindre respekt får hon för honom. För hon någonstans vet de flesta, inte alla, de flesta människor som behandlar honom illa vet om det. Och när hon ser att han anpassar sig efter det och kämpar för att bli en bättre människa, så förlorar hon ytterligare respekt. För hon vet att han finner sig i detta. Han behöver bli så pass stark att han står upp för sig själv och säger nej, det här räcker nu.
Vad säger du om det han utsätts för?
Ja, men det hör inte hemma i ett hälsosamt förhållande. Det är drama och det är kaos och det är, han blir nedtryckt. Och sen när han då lämnar så plötsligt så blir han ju spännande. Det är ett väldigt så här berg-dalbana förhållande. Psykiskt åker upp och ner i den här känslomässiga hissen. Och det ställer till det i honom.
Vad säger du om kvinnan? Är hon en psykopat?
Jag vet faktiskt inte. I det här fallet, det hade behövts mycket mer. Att det är en som inte är helt psykiskt stabil, om jag uttrycker mig ytterst försiktigt. Det är ju säkert. Men jag kan inte säga att det är en uttalad psykopat. Det skulle jag inte kunna säga, absolut inte.
Hota med kniv, slåss med stängda knytnävar. Men det är så mycket situationer här. Även det här psykiska, det här nedtryckande, nedvärderande. Vad beror det här på? Varför gör hon så här? Vad vill hon med det?
Hon är inte frisk. Det här är en konsekvens av det. Men som en del av de här människorna som är så pass sjuka, de söker kanske inte hjälp för att de inser inte hur sjuka de är.
Vad gör man i ett läge där man blir hotad eller när någon faktiskt ringer polisen och man blir falskt anklagad?
Som man, jag kan bara tala vad jag hade gjort här, men jag har inte påstått att det skulle vara enkelt. Det är att skydda sig själv från att bli utsatt för detta och faktiskt hur jobbigt den är, lämna. Det kommer inte, förmodligen inte bli annorlunda andra gången.
Markus berättar också om drömmen om att bli pappa i det här avsnittet och att han har svårt att släppa relationen på grund av sitt band till kvinnans barn. Men han beskriver också här på slutet att han blev dåligt behandlad i sin uppväxt och då vill han, jag tror det var så, då vill han ge en bra bild av sig själv och vara en bra förebild.
Han vill reparera tidigare skador i sitt liv, medvetet eller omedvetet. Problemet i detta är att för att kunna göra det så behöver vara och vistas i en trygg relationsmiljö. Han längtar såklart efter ett sammanhang, en familj. Han är fäst vid hennes barn, det är klart han är. Men han får också det här destruktiva till på köpet, tyvärr. Och jag vet av erfarenhet, det bara går till sig själv. Det krävs mycket insikt, enormt hårt arbete för att förändra beteende i en människa. Det är inget man gör på någon weekend, på någon utbildning eller en kurs. Det här är många års arbete. Och det är inte ens säkert om man arbetar hårt. Skadorna kan vara så djupa så att det blir bara kosmetiska förändringar. Jag klandrar inte honom. Han har hoppet fortfarande. Jag vill bara säga så att problemet är att många av dem vi har berättat som vi har hört, kvinnor och män som blir utsatta för psykisk och fysisk misshandel, de har ofta det här tänket att om jag bara ändrar mig, om jag bara blir en snällare människa, om jag blir tydligare, om jag blir snällare, om jag blir vad det nu än är, så kommer den andra att bli en bättre människa. Det är tyvärr ofta illusioner. Men återigen, jag förstår med hans bakgrund, hans resonemang, att han tänker så. Och jag vill inte heller säga att det alltid är kört, för det finns många vackra berättelser där ute som faktiskt där det har blivit bra. Men i och med att det här är så kort på, människor förändras inte på den här tiden som har gått här.
Men kan det bli bra trots att det har med en destruktiv relation, kanske till och med en psykopat och narcissist?
Du kan aldrig ha en hälsosam relation med en psykopat eller en narcissist. Aldrig någonsin.
Varför kämpar man för någonting som man inte har trivts i? Och varifrån kommer de här starka känslorna?
Det finns inga starka värderingar kring vad jag förtjänar i mitt liv och av ett förhållande, vad ett förhållande ska ge mig. Utan man är bunden vid känslan av, i det här fallet, av att det finns barn och det finns bra stunder ibland. Frågan här är egentligen, hur ska jag leva på ett sätt som är bra för mig? Vilken slags relation ska jag vara i? Och detta är ju inte den relationsmiljön som är bra för honom. Men han hoppas på det. Och jag hade varit jätteintresserad av att höra om han hade velat berätta om ett år igen. Det är då.
Vad skulle du ge för råd till någon som faller tillbaka i en sån här typ av relation?
Att jag förstår er. Det är lätt hänt. Det är enorma krafter i det här med att man går tillbaka. Man ser kanske sidor av den andra som plötsligt man upplever, ja men han eller hon har förändrats, kanske vi kan få det bra. Har man då en stark känslomässig bindning, vi har pratat om besatthet, det kan finnas en besatthet till bindningen till det fina i den andra människan, vilket gör också då att man är beredd att kompromissa bort allt det här som är förfärligt. Man kanske nöjer sig med den här 10-20% som är underbara i den andra, och så håller man fast vid det hoppet.
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 7 i säsong 3 där Lasse berättar sin historia om hur han flydde till ett skyddat boende.
Podplay.